Välkommen till Tyres Radio 91,4 MHz. Jag heter Lena Jenmerus och är programmakare här på Tyres Radio. Vi har fått en förfrågan från en av medborgarna här i kommunen som ville att vi skulle göra ett program om kommunens anhörigstöd. Alltså, vad kan man få hjälp med från kommunen när det liksom skiter sig hemma? Och för att försöka reda ut det här så har jag bjudit hit tre personer. Och bredvid mig så sitter
Lena Nylund.
Och Lena och jag, vi har gjort program förut, eller hur?
Det stämmer, ja.
Därför att jag är ju i botten läkare och du är...
Jag är Silvia sjuksköterska.
Och du har ett jobb som demenssjuksköterska i kommunen.
Ja.
Mm. Och det är inte alla kommuner som har.
Nej, det är inte.
Mm, nej. Du ska snart få berätta vad du gör.
Ja.
Och sen så har jag ett nytt ansikte för mig. För du och jag har inte träffats förut. Och du heter?
Hanna Dahlgren.
Men du är gammal i kommunen.
Ja, jag började jobba här 2011 i kommunen som biståndsanläggare.
Men nu har du fått ett nytt jobb.
Ja, nu har jag börjat jobba som anhörigkonsulent här i början av februari.
Ja, så att vi ska prata lite mer om din roll i kommunen numera.
Mm.
Och sen så har jag glädjen att ha en person till.
Ja, jag heter Johanna Lindholm.
Och du kommer från en annan del av kommunen.
Ja, det stämmer. Jag jobbar ute på Måsen som är våran öppenvård för beroendefrågor. Då.
Mm. Så att ni är tre tjänstemän i kommunen.
Mm.
Och nu måste jag göra en liten snabbkurs här i samhällskunskap. För jag vet att det här ibland blir lite komplicerat och rörigt. Det är ju så här att vi har något som heter landsting. Fast det heter det inte längre, för nu heter det regioner. Och Region Stockholm står för sjukvården i det här området. Och till sjukvården hör då vårdcentralerna och de olika, till exempel geriatriska klinikerna. Och akutsjukhusen. Och där finns det på vårdcentralerna ganska ofta psykologer som kan hjälpa anhöriga och även den som är sjuk förstås när det har blivit behov av det. Men det är en ganska begränsad insats som regionen gör. Utan det mesta när det gäller anhörigstöd, det ligger på det vi kallar för primärkommunen. Och det är då Tyresö kommun där ni jobbar som olika tjänstemän då. Och där jag bor. Och där ni kanske också bor. Jag vet inte. Ja, nej. Johanna, du bor i kommunen. Ja. Ja. Och då är det så att kommunerna som Tyresö då. De kan se väldigt olika ut. För de är självstyrande. Vi väljer ju politiker som ska styra vår kommun. Och det gör att om man bor i en annan kommun. Så kanske det inte alls ser likadant ut som det gör här. Och har man då... Kanske en gammal mamma eller pappa som bor i Tyresö och själv bor i Stockholm eller i norr om stan. Då måste man ta reda på hur det ser ut i Tyresö. Och då går man in på Tyresö kommuns hemsida. För där finns det en organisationsplan. Och för att krångla till det ännu mer så är det ny nu då. Vi hade 1 januari en omorganisation. Vi har förvaltningar som är då... Ni som jobbar i kommunen som ska göra det politikerna har bestämt. Och så har vi nämnder där politikerna sitter och bestämmer. Och ni representerar två olika förvaltningar. I den här kommunen så har vi haft nu då en omorganisation. Så vi har fått nya namn på våra förvaltningar. Och Lena och Hanna, nu får ni rätta mig om jag säger fel. Men ni kommer från äldre- och omsorgsförvaltningen.
Det stämmer, ja.
Och den styrs då av en ny äldrenämnd.
Ja.
Där vi till och med har kommunstyrelsens ordförande, Anita Mattsson, som ordförande i äldrenämnden. Och det är ju ett tecken på att den här kommunen verkligen har satsat på äldrefrågorna. Mm. Och du Johanna, du kommer ifrån den gamla socialförvaltningen som numera heter arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Mm.
Och ni har då fått lämna ifrån er de här frågorna om äldre och den omsorgen om de äldre.
Mm.
Men å andra sidan så tror jag ni har rätt mycket att göra på er sida ändå.
Ja, det stämmer. Det ser jag.
För ni har ju då både alla rättsliga saker och sen så den delen som du kommer ifrån, den enheten, det är ju då vuxenenheten.
Mm.
Och där är det, har ni en egen missbruksberoendeenhet, kanske det heter?
Ja, vi sitter ju på utförarsidan då och utför behandlingsarbete ute på Måsen öppenvård.
Ja. Ni är ganska nära människorna, kan vi väl säga.
Ja, vi är väldigt nära.
Ja. Så att ovanför dig finns det ett antal chefer, ovanför Lena och Hanna så finns det också ett antal chefer.
Ja.
Och så har ni pengar då, men det är ju skattepengar och det är kommunens skattepengar.
Ja.
Då tror jag vi har rätt ut något sån här. Annars får ni väl ringa till Tyresöradion eller mejla och be om ytterligare förklaring på det här. Ska vi då börja med Lena, du, som är då på äldre- och omsorgsförvaltningen. Och där har, det finns en lag faktiskt om att kommunen ska erbjuda anhörigstöd.
Ja.
Förr hette det bör, men numera heter det ska.
Och den är ju faktiskt, man tycker att den är ny så, men den är 11 år gammal nu, det här med att det ska finnas och att kommunen ska ge anhörigstöd. Men hur det ska se ut, det är kommunerna själva, upp till kommunerna hur det ska se ut. Det behöver inte vara en fysisk person så som håller i det hela, vilket flera kan tro att det ska finnas en anhörig konsulent eller samordnare eller så, utan man kan ju fördela det på olika funktioner och låta det verka. Och
ja,
så.
Men det ska finnas, kommunen ska ha en plan.
En plan, och det har vi.
Och man ska kunna,
och alltid haft så. Ja,
man ska kunna ringa till kommunen och säga att jag behöver hjälp.
Ja, ja absolut. Så det finns och det har vi.
Ja,
så,
och då är frågan, vad gör ni?
Ja, vad gör vi för någonting? Precis. Min del, jag är som sagt var demens sjuksköterska är min funktion, och en stor och viktig del i det är ju anhörigstöd till personer som har kognitiv sjukdom eller demenssjukdom. Så.
Man brukar ju säga att det är de anhörigas sjukdom.
Ja, det är det. Det är precis. Så där, och där har jag ju stöd på olika sätt. Det viktigaste nästan är ju det goda samtalet i olika former. Och det kan ju ske både som i grupp eller enskilda samtal. Så. Olika former av gruppaktiviteter har vi. Och ett exempel är vårt anhörigcafé.
Och det har ni en gång i månaden,
va? Ja, just det.
Och då brukar ni bjuda in någon som pratar. Ja. Jag vet det, för jag har varit och pratat hos er.
Ja, precis. Så vi vill gärna att du kommer igen. Så, men vi har ett anhörigrelaterat tema, säger vi, eller ämne som vi fokuserar på den första timmen. Och sen så dricker vi kaffe. Och sen fortsätter vi samtala efter det. Så det brukar vara uppskattat. Så att,
det är viktigt för de anhöriga att få komma ifrån en stund.
Ja, precis. Det kan ju se olika ut. Alla har inte möjlighet att komma ifrån. Det här är på dagtid mellan 13 och 15. Och man kan ha svårt att komma iväg. Sen har vi ju anhöriga som fortfarande är yrkesverksamma. Så att det finns mycket att göra vad det gäller anhörigstöd, hur vi ska utforma. Och därför är det så jag är jätteglad nu att den här funktionen som Hanna har tillträtt som anhörigkonsulent, att se över anhörigstödet och skapa mer utifrån anhörigas önskemål. Hur ska vi se till att man får det stödet man behöver?
Ja, och ibland är det praktiska saker, tekniska hjälpmedel för att få det att fungera.
Absolut.
Och ibland så kan det väl också handla lite om pengar.
Ja. Just det. Oh, ja. Vi pratar ju om indirekt och direkt stöd till den anhöriga. Ja.
Hanna, du är ju då lite ny på jobbet eftersom du har bytt arbetsuppgifter. Men jag gissar att du från din tid som biståndshandläggare har ju varit på många hembesök och sett många olika ärenden och miljöer. Och vet att det kan vara anhöriga som inte vill ha hjälp. Och det finns anhöriga som behöver väldigt mycket hjälp men inte alls vet vad de kan få. Hur har du för tankar kring då ditt jobb? Det lilla du har sett nu sen du har börjat och hur du vill utveckla det?
Ja, precis. Jag har ju också jobbat som LSS-handläggare i 2,5 år. Så jag har också jobbat mot målgruppen funktionshindrade.
Och för den som inte vet vad LSS ja, är det, så precis. Det är lagen om stöd.
Och service till vissa funktionshindrade.
Mm.
Ja.
Och det måste man vara inskriven i enligt LSS ja, man för att måste, få del av.
Ja, precis. Mm. Man måste ju tillhöra en av de tre personkretsarna för att få... Så kan, då kan man ju ansöka, då har man rätt att ansöka om LSS om man tillhör en av personkretsarna. Och jag kommer ju, Lena stöd har ju framförallt varit inriktad mot äldre. Men jag kommer ju också inrikta mig mot målgruppen anhöriga till funktionsnedsatta eller personer som har funktionsnedsättning. Och där ser jag att idag har inte vi på Myndigheten för äldre och funktionsnedsättning så mycket stöd att erbjuda. Det kan ju till exempel handla om föräldrar som har barn med neuropsykiatriska diagnoser. Det är ju en växande grupp. Så där ser jag att de behöver, jag tror mycket de behöver träffas, få dela erfarenheter. Men också det här med stödjande samtal, att de behöver ha någon att prata med och så.
Jag föreställer mig att du kommer också vara en brygga till din gamla arbetsplats när det gäller att få korttidsdygnsvård eller den typen. Ja. Jag kan för lite om LSS-vården här, i den här kommunen.
Ja, precis. Alltså, det kan ju också handla om att informera om vad de kan söka om för insatser. Och då kan det ju till exempel handla om korttid som du säger, men också avlösning.
Ledsagare,
precis.
Mm. Mm. Så att det, än så länge så är inte din roll riktigt utformad.
Nej,
men du är öppen för vad som dyker upp.
Ja, nu, det handlar mycket om nu att kartlägga och samla information om vad de anhöriga i kommunen har för behov av stöd. Att lyssna på dem. Mm. Så det är det första jag kommer göra nu.
Jag vet att vi förut en gång diskuterade hur många som vi har i behov av demensvård i den här kommunen. Sluten demensvård tror jag vi stannade någonstans på 500-600, men det var ju några år sedan. Och befolkningen har åldrats sedan dess.
Ja,
och jag skulle gissa att även inom din målgrupp då, finns det nog ungefär lika många kanske.
Ja.
Ja. Det är många som bor hemma. Och har hjälp av anhöriga hemma.
Mm. Jo, men det är det ju. Ja,
man brukar nog räkna med att anhörigas insatser för att hjälpa den som det handlar om är lika stor som sjukvårdens insatser. Mm. Och det är mycket det. Alltså. Mm. Så att den här osynliga anhörigvården, den tar vi ibland bara för givet.
Mm. Så är det.
Inte större.
Ja.
Ja, precis.
Mm. Och om vi då flyttar över till din verksamhet, Johanna. Det här med att vara anhöriga, hur frivilligt är det att vara anhörig?
Ja, precis. Det är absolut inte frivilligt såklart. Utan det är ju så att vi jobbar ju på Måsen främst med själva personen som har ett beroende, utvecklat ett beroende.
Det får säga lite kort vad Måsen är för någonting.
Ja, Måsen är ju öppenvården i kommunen som jobbar då med beroende. Alkoholspel och narkotika är våra främsta huvudpersoner hos oss.
Och då jobbar ni alltså nära den som har problematik och nära familjerna.
Absolut.
Och ni har en verksamhet dit man också kan komma.
Ja, absolut. Vi har olika typer av program hos oss. Man kan gå på hela förmiddagar i en primärvårdsbehandling och då får man väldigt mycket behandling och mycket tid på Måsen. Sen har vi också enskilda samtal för de som är beroende.
Mm. När jag försökte läsa på lite här innan så såg jag att ni skilde lite grann på anhöriga och medberoende.
Ja.
Det tycker jag verkade lite spännande. Kan du berätta lite mer om hur ni tänker kring de orden?
Absolut. Men jag tänker med de anhöriga som kommer till oss, där vi har anhöriggrupper och där har vi också enskild kontakt. Men som de som berättade tidigare här, Hanna bland annat, när man pratar om det här med att träffas i grupp, så blir det liksom lite stärkande också, förståelse av varandras problem och de får ett känsla av sammanhang och sådär. Så därför tycker vi egentligen att grupp är ett bra sätt att ses.
Mm.
Och då har vi anhöriggrupper. Men man kan också träffas enskilt där. Och där jobbar vi mer med just råd och stöd. Att orka liksom hjälpa, att finnas, stå kvar och stöttande.
Men kanske också lite mer gränssättande än vad man gör i i en funktionen som är på er sida. Och nu pekar jag med handen här i radio åt Lena och Hanna. Precis. Men jag har en föreställning, om den är rätt eller fel, att ni jobbar lite mer med gränssättningar hos er.
Absolut, vi tänker ju så här att det är inte alltid det bästa att vara det vi kallar för möjliggörare. Att man hela tiden skyddar sin beroende person genom att göra uppoffringar och gå in i kanske lögner och följer med lite grann i beroendesjukdomen, som vi säger. Att vi jobbar då med liksom, vart ska den här gränsen vara någonstans och vart går den? Det finns ju också ganska mycket skam i att vara anhörig till missbruk, i och med att man kanske många gånger blir bjuden på middagar eller liknande, och så går man med någon som kanske har svårt att reglera hur mycket man ska dricka. Ja. Och så blir man ställd inför situationer där skammen finns då också.
Skammen tror jag du känner igen från demens. Lena Nylund.
Ja, jag tänker på det här SOS-syndromet som man också pratar om, som den anhörige bär. Sorg, oro och samvetsförebråelse. Ja. Att det är det att man känner att man, ja, att viljan att göra gott men inte klara av. Att känna att man gör för lite. Man hälsar på för sällan. Och så att man ständigt går med samvetsförebråelse. Man orkar inte, man klarar inte. Men känner ändå att man borde kunna och klara mer.
Och för dig handlade det kanske om två makar som en gång lovade varandra att älska i nöd och lust, och så blev det bara nöd. Och för din del, Johanna, så kanske det handlar om föräldrar och barn.
Absolut, det är också att det är hos oss. Vi pratar om vad det är för växande typ av personlig som kommer till oss, och då ser vi många gånger att det som har kommit nu är många mammor till barn som eller barn, de är ju inte barn längre. Nej. Utan det är unga vuxna som fortfarande är hemmavarande. Och det ser vi att det blir fler och fler just där, det. Den målgruppen.
Klarar man som förälder inte liksom att kasta ut fågelungen ur boet.
Precis. Nej. Och då är det där som du pratar om med gränssättning, eller som du frågade mig om tidigare, med gränssättning. Var går gränsen? Ska jag fortsätta att liksom betala och försörja och så vidare? Eller ska jag någon gång säga att nej, men nu är det stopp? Det finns ju en del som också kan bli förenat med faror, som de hos oss som kan ha spelskulder och liknande, som faktiskt hot kommer riktat till hemmet. Och där en mamma eller pappa kan känna att liksom hela familjen blir hotad på grund av olika saker.
Så våld i en nära relation, det är någonting som väldigt påtagligt, tror jag, hos dig, Johanna, men det finns ju även hos er, Hanna och Lena. Det här med att man kommer till en gräns där man inte står ut. Hur kontaktar man kommunen då? Om det börjar bli otäckt farligt hemma? Polisen eller kommunen? Ja, akuta social...
Om det är en riktigt akut situation, då ska man ju självklart kontakta polisen, så är det ju. Men vi har ju ett relationsvåldsteam i kommunen som arbetar med just de här frågorna om våld. Så de kan man ju kontakta via kommunens växel då. Men sen kan man ju också ringa till oss anhörigstödjare och få råd och stöd vart man kan vända sig. Det är ju också ett alternativ.
Johanna, den här skillnaden mellan anhöriga och medberoende då, hur ser du på det?
Nej, men precis som beskriver då, att de anhöriga mer behöver kanske mer råd och stöd hur man ska förhålla sig och kanske hjälpa till och vara behjälplig och stöttande i att en behandling ska bli möjlig. Det är en sak, men när man går in i ett medberoende så beskriver vi det ofta som att man börjar anpassa sitt beteende och kanske sin personlighet efter den som har beroende. I hopp om att kunna hjälpa, såklart. Men att ibland kan skrida över till att man blir lite möjliggörare, som jag sa. Att man börjar liksom ta alldeles för stort ansvar i den andras beroende. Det kan ju vara så också att det kan gå så långt att man nästan börjar känna lite tomhetskänsla när man inte har någon att ta hand om. Att det nästan slår över till ett eget bekymmer på något sätt. Så att vi ser mer anhörigskap som någonting som är ett friskt stödjande på något sätt. Även fast det kan vara uttömmande att alltid vara till hands och att man alltid ska liksom finnas där och så. Men jag tänker att när man går över till ett medberoende så börjar det nästan bli så att det tar väldigt mycket på sina krafter och sin hälsa och så. För att man lever inte sitt eget liv längre, utan man lever sitt liv genom sin beroende.
Mm. Det är väl ett väldigt bra uttryck. Jo, jag satt och letade lite på en definition på vem är det som är anhörig. För att när man är inom vården som jag har varit, sjukvården, då lär man sig ganska snart att det är inte säkert att det är den som är den bor ihop eller den biologiska barnet, eller, utan det kan faktiskt också vara en vän, en nära vän. Mm. Och det kan till och med vara en granne, ser vi ju inte så sällan. Mm. Och det tror jag också här, Johanna, att du håller med mig om det, att det är inte så där alldeles självklart vem som är den närmsta anhöriga och den bästa anhöriga och den som behöver mest stöd.
Nej. Nej, men så kan det vara att det är olika personer runt om. Det kan ju faktiskt vara så att det är ett syskon eller en mormor eller vad som helst som kan vara den som är mest tillgänglig och kan hjälpa till.
Sen så har jag funderat lite grann på det här med frivilligheten. För att hjälpa en anhörig, det anser vi ju i Sverige är ett frivilligt uppdrag. Det finns ingen lag som säger att man är vårdnadshavare för sina barn tills de har fyllt 18. Men dagen efter de har fyllt 18 så får man sparka ut dem om man vill. Det finns ingen lag som hindrar det. Och det här ska man ha klart för sig, att det här ser olika ut i olika länder. Jag jobbade då på 90-talet ganska mycket med sånt här anhörigstöd, och då visade det sig att i Norge, vårt närmaste grannland, där var det inte frivilligt. Där hade man skyldighet att ta hand om sina anhöriga på den tiden. Jag vet inte hur den norska lagstiftningen ser ut idag. Och det här med att det är frivilligt att ta hand om sina anhöriga, det känner jag ibland nu när man hör om äldrefrågor, Hanna och Lena, att där, vi frågar inte längre de anhöriga om de orkar ta hem någon. Nej, Hanna skakar på huvudet här nu. På sjukhusen så tar man bara för givet att nu får de åka hem. Oavsett hur det ser ut hemma. Det är ju så det ser ut i samhället idag. Det har blivit ganska tufft. Ja. Hur skulle ni önska att det såg ut i en planering för de anhöriga? Svår fråga kanske. Lena, vill du börja? Ja. Hur ska man planera?
Ja, det är en svår fråga som sagt var. Beroende på vem man nu har som sin närstående. Ja. Vem man är som anhörig, i vilken situation man är.
Och vilken relation man har.
Ja, precis. Och vilken form av stöd vill jag ha? Mm. Behöver jag, vet jag det?
Och då kanske man behöver gå för något föredrag eller läsa på något.
Ja.
Eller,
vad man säger, det är alltså, kunskap för den anhörige är ju jätteviktigt, men det minskar stressen. Oftast om jag får kunskap. Men sen att få samtal, både enskilt och kanske i grupp om man vill välja det. Att få avlastning, avlösning med sin närstående, eller utav sin närstående.
Måste jag fråga Johanna, ni jobbar ju då i missbruksvården mycket med samtal. Jag tror att vi måste väl kanske säga här i radion då, att alla som jobbar i den här typen av vård har tystnadsplikt.
Ja.
Mm. Ja. Så att det man säger till dig till exempel.
Det stannar hos mig.
Ja. Mm. Och det finns ingen kan komma och fråga dig vad som har sagts.
Nej, så är det ju. Och det kan ju ibland bli lite speciellt, just eftersom de som kommer till oss och gör en behandling för sitt eget beroende. Vissa delar av behandlingen så pratar vi om hur tror vi att våra anhöriga blir drabbade av våra val. Och när vi har de här veckorna där det är huvudämnen så ställer vi också frågorna. Finns det anhöriga som ni vill att vi kontaktar? Vi berättar då att vi har vår anhörig som jobbar med anhöriga hos oss som heter Tarja. Att hon jättegärna tar kontakt och att det finns grupper så de också får komma till tals och få prata om hur det är för dem. Och jag tror att det är viktigt att vi lyfter det även hos de som har beroendet. Så att de får titta lite på vilka har kommit till skada runt mig. Och också såklart, hur har jag kommit till skada själv? Det är också viktigt.
För det är väl en också av principerna i AA-verksamheten. Mm. Att anhöriga får konfrontera den som har missbruk med vad det har ställt till.
Ja, jag vet inte om det just kommer från den principen. Så, men det är ju viktigt att man ändå gör upp. Mm. Vi har ju olika stegarbeten i 12-stegsprogram. Där en del av det är att man faktiskt gör en lista på de man har skadat. Och beviljat att liksom gottgöra. Mm.
Det var det jag var ute efter. Lite. Det har ju utvecklats under årens lopp. Men sen det här introducerades.
Ja. Precis. Mm. Så jag tänker just det här med tystnadsplikten kan ju vara så att ibland så får man ju viss information från en som gör behandling hos oss för eget beroende. Och sen så har man kanske även kontakt med den anhöriga. Och den anhöriga är ju jätteintresserad. Både av kärleksfullt och för att de inte är intresserade av behandlingen. Men också för att de är nyfikna, tänker jag. Mm. Och sen, det är svårt att hålla ihop. Vad ska jag säga och inte?
Handlar det ju ibland också om familjehemligheter?
Mm, absolut, med många.
Och hur mycket har avslöjats av de här familjehemligheterna? Mm. När det gäller er sida av tystnadsplikten, där är det ju, sjukvården har ju ska vara ganska strikt. Anhöriga får inte läsa journaler, inte medicinska journaler och inte sociala journaler heller, tror jag, eller e-dokumentation.
Det måste ju till ett samtycke, det är det vi alltid efterfrågar för att kunna föra information vidare, ett samtycke. Mm.
Och samtidigt så gäller det då att se vem är det som har nu bekymren, och här handlar det om anhörigstöd, och då måste man ju ändå kunna få fråga, och gärna fråga då den som det berör. Mm. Men den menssjuka kanske inte kan lämna samtycke.
Nej, precis. Och finns det då ett samtycke, en fullmakt? Så, men idag så finns det någonting som heter anhörigbehörighet. Du har möjlighet som anhörig att få stödja din närstående och ta del och föra talan och ansöka om stöd i kommunen via den anhörigbehörigheten som kom till för ett par år sedan i föräldrabalken. Så.
Och det måste ju vara likadant hos er då på socialförvaltningen, att det kan vara den anhörige som tar första kontakten.
Absolut, så kan det vara.
Och säger att jag har ett barn, eller jag har en partner, eller jag har en granne, och här går det inte längre.
Nej. Mm. Och det gör man ju, man kan ta kontakt direkt med mig om man vill, att man ringer till mig ute på Måsen och beskriver att man vill ha en kontakt. Eller så ringer man då, precis som du sa, via servicecenter och efterfrågar vuxenhetens mottag, helt enkelt. Mm.
Och sen kan man då också leta lite på nätet, och jag har hittat något som heter Anhörigas riksförbund, som man kan gå med i. Och de har gett ut en jättebra handbok för anhöriga. Och den är skriven så att precis vem som helst kan läsa den. Mm. Och sen finns det också ett nationellt kompetenscentrum. Och allt det där kan man hitta på nätet. Mm. Nu tror jag vi måste börja runda av det här programmet lite grann. För nu har vi faktiskt pratat en halvtimme. Ja, jag ska säga en sak till också. Att vi har ju också ett kommunalt pensionärsråd i den här kommunen. Och vi har ju samarbete mellan de här huvudmännen. När det gäller äldre personer så är det ju vårdcentralerna förstås och geriatriska kliniken. Och vi har ett samarbete mellan landstingets beroendeenhet och vuxenenheten här i kommunen.
Absolut.
Så att hjälp kan man nog så småningom få, men det man får leta lite. Mm. Och att börja på servicecentret är väl en alldeles utmärkt idé.
Där finns ju samhällsvägledarna som verkligen kan rikta och vägleda var man ska vända sig vidare eller gör det åt en så. Mm. Ja. Och jag tänker också samverka med frivilligorganisationerna. Vi har intresseorganisationer, anhörigföreningar som vi samverkar med.
Demensförbundet har en lokala delning här i Tyresö. Och vi har väntjänsten också här.
Stödföreningen.
Och ni har säkert också föreningar på er sida.
Vi har ju då sådana anhöriga. Och vi pratade 12 steg tidigare. Så tänker man ju att de som är anhöriga till de som går i A-program finns ju något som heter Alanon och Alatin och för de som är tonåringar. Så att det finns många, det finns vuxna barnprogram också för de som är uppvuxen i missbruk eller beroende miljö. Mm. Så det finns mycket inom 12-steg som man kan.
Mm.
Och det finns ju i Bollmoradalen kyrka ligger i våra 12-stegsgrupper.
Det gör den. Mm. Och sen finns det också Mini-Maria som är landstingets samarbete för ungdomar som börjar få problem.
Absolut.
Och Mini-Maria har en egen mottagning här i Tyresö.
Mm.
Eller hade åtminstone nu. Den finns kvar. Mm. Ja, det är bra. Det finns den här Mini-Maria. Maria kommer ju av Maria-kliniken inne på Söder. Mm. Men det här är ju ett så pass omfattande problem med ungdomar och droger så att det har bildats små Mini-Maria-enheter runt om i de olika kommunerna.
Mm.
Ja, är det någonting som jag har glömt, brukar jag fråga.
Ja, jag tänker på de här nya och framtida former av anhörigstöd som komplement till det personliga. Så jag tänker alltså nu med digitalisering mycket, och du har ju nämnt olika hemsidor och så man kan ta del av. Men det finns också applikationer på mobilen som framtas och de är riktade till anhöriga. Olika typer av webbutbildningar så, som den anhörige kan ta till när man har möjlighet. Alltså de är ju, ökar ju tillgängligheten så att ha dels olika stödgrupper på nätet, anhöriga emellan. Och sen tänker jag på GPSen som har kommit till just om ens närstående inte har orienteringsförmågan längre och ger sig ut och för den anhörige. Det är också ett stöd så att det finns många olika former av stöd.
Vi ska inte glömma de här tekniska
sakerna. Det kommer mer och mer och vi ska ta tillvara på det också.
Och stödgrupperna just på kanske sociala medier.
Ja,
då.
Just det.
Där finns det ju möjlighet att ha slutna grupper som man fortfarande inte lägger ut problematiken öppet utan att den. Ja, Hanna, vad tror du nu då framöver här?
Ja, men det känns ju jättespännande det här med att få vara med Lena och utveckla kommunens anhörigstöd.
Mm. Vi kommer ju få ett äldrecentrum här så småningom.
Ja.
Och kanske det blir ännu mer utveckling. Ja, det är mycket som pågår
ja,
nu.
Ja, det är ju det. Och det är jättespännande att man satsar så mycket på både anhörigstöd och äldreomsorgen nu.
Mm.
Så det ser vi fram emot här och ser hur det utvecklas.
Mm. Ja, och vad tror du då?
Jo, jag tänkte på det här med att uppmuntra anhöriga att faktiskt ta hjälp och söka sig till oss. För det är inte bara hjälp för en anhörig utan för själva hos oss, för den som besitter ett beroende. Eller kanske också även hos er, de som har nedsättning eller äldrevården och så vidare.
Mm.
Att det också är till hjälp för själva personen. Mm. Att de anhöriga engagerar sig.
Mm. Ja visst, hela situationen blir ju naturligtvis bättre om man är både den anhörig söker eller den som det gäller söker. Det kan ju vara äldre personer som känner att nu går min hustru på knäna. Hon orkar inte längre. Det måste hända någonting för att det här fungerar inte längre.
Mm. Precis. Så jag tror att det är bra för båda parter när de anhöriga faktiskt för sig och söker hjälp. Och vi finns här.
Och inte dra sig för att söka.
Nej.
Det händer mycket på våra frågor också inom beroendesidan faktiskt.
Jag tror det händer så pass mycket så du och jag får göra ett eget program.
Det gör jag gärna.
Så återkommer Johanna Lindholm och jag. Och sen har vi pratat med Hanna Dahlgren som är vår anhörig konsulent i kommunen och med Lena Nylund som är demenssköterska. Tack snälla ni för att ni tog er tid att komma hit.
Mm, tack.
Tack så mycket.
Tack.
Och har ni frågor och synpunkter på det här programmet så får ni gärna höra av er. Vi har dels en Facebook-sida som heter Tyck till om Tyresö Radion. Vi har Tyresö Radions egen hemsida. Och man kan kontakta mig som programledare eller någon annan i programmakarna om man vill veta mer och frågor så svarar vi gärna på det. Tack för idag.